Ja men god morgon och varmt välkomna till morgonklubben, den här sommarvarianten i ljudform. Snart är vi tillbaka på liksom mer vanlig basis, även på fredagar med video och annat i alla fall, som jag har förstått planerna. Med jag som är Makoto Asahara, med mig så har vi Pontus Wernblom och Alexander Axén. Hur har ni det?
Men det är bra. Jag tänkte säga att vi alla tre gör oss bättre med bara ljud, bespara tittarna från våra ansikten och lite sådär. Men jo, det är bra. Satt upp och kollade Europa-fotbollen hela kvällen och har väl gjort hela veckan här. Så att jag mår bra, även om det är lite tråkigt för svensk fotboll att vi mer eller mindre inte står oss bättre ute i Europa.
Alexander, vi satt ju med varandra där på... ja, tre arena och såg kanske den som var den största besvikelsen, får man väl ändå säga, av lagen som åkte ur igår.
Ja, att Hammarby förlorade mot den där laget, ju mer jag tänkte på det, desto mer förbannad blir jag. Alltså, för det var ett riktigt korpgäng. Alltså, det är nästan så att de här från Gibraltar som Mjällby mötte kändes bättre. Det är det som stör mig. Alltså, Hammarby är såklart mycket bättre än dem och att de inte får till det, det är ju ruggigt frustrerande alltså.
Fast lite hårt ändå, de kunde ju ändå försvara sig, det får man väl ändå säga att de gjorde rätt så bra, även om Hammarby var över på deras plan allväl.
Tycker när Vanerhan slår en boll från straffen eller målområdslinjen till friläge med hemma mindre, då kan man försvara bra?
Nej, men där gick de på lite myten om sig själva, men de låg i sitt låga block, så var det ju inte enkelt för Hammarby att snickra. Det var där Hammarby, tyckte jag, förlorade matchen lite, att de inte fick till det där sista i sista tredjedelen, för annars så gör väl Hammarby det, trycker ner dem, gör exakt det de ska, men det är liksom inget allsvenskt gäng som försvaras, utan här är det alla spelare på rätt sida som räknar in och står i sina positioner, och då är det svårt att göra mål.
Det är klart att det är, men det var ju för lite avslut, det var ju för lite liksom kombinationer, det var ju för lite tryck i det. Det vart ju bara runt och passivt och till närmsta och sådär typ. Så att de hotade ju inte på det sättet. Jag tyckte att de försvarade dåligt. Jag tyckte de framförallt, det var ju inga atleter överhuvudtaget. Det var ju en gång i andra, de passade bollen, vrickade foten samtidigt. Nej, det var ju helt sjukt alltså. Så att nej, det där, fan Hammarby, alltså där slarvar de bort alltså.
Tycker vi börjar där, och sen finns det ju ganska många ingångsvärden man kan välja att gå in på för att börja diskutera det här Hammarby-debaclet, som man ändå får kalla det. 0-0 med sig från första mötet, sen får de alltså 0-1 här hemma mot Rakov Chestohova, som, ja, precis som Pontus var inne på, ja, det försvarar och försvarar och försvarar och lyckas med sig den här... ja, det här avancemanget. Vart vill vi börja egentligen?
Ja, men man kan väl börja med den ingången att det hade ju kunnat sluta annorlunda om den här straffen, som jag vet Alec var helt övertygad om. Även jag faktiskt ska säga att jag tycker också att det är straff. Men det som hände därefter också då, det är ju liksom reaktionen på det. Alltså Bodri är ju, jag tycker han är den här matchen. Alltså han har sprungit in i den här Mario-stjärnan, du vet, när man bara kan springa över allting. Men problemet är att han får ju aldrig stopp på den. Han bara liksom fortsätter, och det känns som att det är han som har övertaget på den här. Han skickar in i reklamskylten och man bara tänker att nu kommer den jäveln få rött kort. Och så slutar det med att det istället Bodri som inte kan, ja, men liksom profitera på allt det fina jobbet han har gjort i första halvlek genom att reta gallfeber på dem, och istället då ta det röda själv, vilket skälper Hammarby jättemycket såklart. För jag tror att de hade fått en bättre push om de bara hade haft kvar honom på planet. Goes without saying kanske. Nu fick de ju några frilägen och sådär bara för att polackerna slappnar av. Men jag tycker att det hade kunnat gå två håll. Vi har ju den här straffen och sen har vi det röda kortet som blir en jävla dyr läropeng för Hammarby. Inte straffen då, men det röda kortet och framförallt för Bodri. Men den här straffen, när de ändå har VAR med här, så tycker jag det är märkligt att man inte tar det. För det är ju superklart att han liksom, ja, med att foten krokas upp och att han snubblar. Sen snubblar han lite för sent, men samtidigt, nu har de ju pratat, eller alla vill ju att vi ska få bort filmningar och sådär. Och så har vi en spelare som, ja, någonstans försöker ta ett steg till, men så går det inte och så får man inte straff på det. Jag tycker det blir pajigt och det blir lite märkligt i min bok i alla fall.
Min känslan live är att det är straff, och sen tittar man ju på reprisen, så då sa jag att det är liksom, de kommer ta tillbaka det. Det är klart att VAR kommer kliva in här och så. Men in i Pesara då så sa han ju att det var för lite touch och oavsiktligt. Och det där stör mig.
Oavsiktligt?
Ja, det där stör mig.
Man vet inte om det var avsiktligt eller inte.
Ja, men liksom varje fällning är väl oavsiktlig.
Ja, i nästan alla.
Ja, men i stort sett. Annars vet man att det är, då ser man det ju. Så att, men du vet, domarna börjar få in de där sakerna, att de ska lägga sig i vad de menar och inte så. Jag vet på ett derby för 100 år sedan, AIK-Djurgården, en Djurgård offside, släpper mellan bena och så är Djurgården mål. Alltså, då, han har turdomen att AIK vinner till slut, för jag vet inte vad som har hänt. Då säger han bara, jag såg i hans ögon att han inte ville påverka. Alltså, du vet, snälla domarna, dum bara som ni ska göra. För det här är en solklar straff, sen dröjer det 40-45 sekunder. Det blir frispark och så är det 0-1. Så det är ju en mardrömsminut för Hammarby. Alltså där. Så att straff där och mål, och då är det slut den här matchen.
Det här låter nästan på nivån som när jag en gång i tiden fick ett liksom VG för att jag hade verktygen i verktygslådan i matte. Resultaten talar inte för det, men man ser ändå att du har någon form av liksom driv och ambition och tanke här. Det är lite samma stuk på det. Alltså jag förstår inte heller, och det här är ju liksom ett argument mot VAR om något, att det blir en tolkningsfråga.
Ja, men stopp. Skyll inte på VAR nu. Alltså, det är de beslutsfattande som du ska skylla på, inte de som håller på, som gillar VAR eller mot VAR, för att det är de som inte kliver in.
Nej, alltså, men nu i, när jag säger mot VAR, då åsyftar jag ju givetvis även gängen som använder teknologin. Och i det här fallet då, så här blir det just faktumet att, och det här ser man ju inte bara i liksom så den här matchen, utan där det används internationella toppfotbollen, att det blir ofta så otroligt underliga regeltolkningar på en annan nivå. Sen så, för att liksom, det ska vara clear and obvious för att ändra någonting. Jag tycker den här är clear and obvious. Han går in, han får tydlig spark som gör att han tappar balansen inne i straffområdet, som inte är närheten av någon boll överhuvudtaget. Spelar ingen roll om mittbacken vill ta bollen eller vad han vill göra där. Han sparkar ner honom. Det ska vara straff.
Men det, jag vet inte om du tänker på den här situationen. Kommer du ihåg den med Blåvitt när Felix Eriksson får straff mot Degerfors? Då går han ju in framför i hopp om att i 99 fall av 100 så kommer försvararen åt benet. Där var ju Karlsson i Degerfors smart och hoppade undan. Det är ju inte den här försvararen. Han liksom kommer ju på fel sida. Bodri gör det bra, tar sig in framför. Benet krokas upp. Alltså det finns ju liksom för mig ingen diskussion. Det är bara att peka på straffpunkten. För du ser liksom direkt. Och så får det i sådana fall bli fel då. Och så får den VAR ta bort den, om det nu är så att han skulle hinna hoppa undan eller whatever. Men man vet att det blir straff när försvararen kommer på fel sida. Han tar in den diagonalt framför honom. Alltså det är så här. Det vet alla. Det är ju därför spelarna liksom kastar sig i de situationerna. För de vet att nu kommer han kroka upp mitt ben här, vilket han gör. Jag lägger mig. Ingen straff. Det är det jag tycker är märkligt. Han gör det enkelt för sig, domaren, i det här fallet. Här det är en liksom matchavgörande situation som gör att Hammarby åker ut.
Jag tycker att här är det snarare så att ur den vinkeln i alla fall vi stod och kommenterade, som är ungefär samma vinkel som Pairetto hade här, domaren, så kan jag förstå att han inte tar den direkt. För det ser ut som att det är en filmning.
Fast man vet ju att det är straff. Alltså jag behöver inte, du vet, jag kan slänga, du vet, jag kan ha den i periferin. Ja, där kommer anfallaren in framför honom. Det blir straff. Alltså du vet att det blir straff.
Men VAR-rummet ska ju ta den. Det är de som måste gå in, och sen vet jag inte vad det finns för
italienska hierarkier. Jag kan ju tycka att de ska ta den först. De får ta den först och så får de ta bort den i sådana fall, i det fallet, eftersom att de har det. Men jag vill inte prata för mycket VAR. Jag avskyr det och jag tycker att det är tråkigt. Jag vet vad Alex står i den här frågan, men jag...
Det jag tycker är konstigt i det här, det är att inte, för att när de får straff i slutet av matchen, så dömer ju han straff, men då får han gå ut och titta. Han borde ha fått gått ut och titta den här gången också, för att då hade han ändrat sig. Men han är så säker på att han inte tycker att han vill ge, så han viftar bara iväg den. Det var liksom ingen diskussion så här typ. Och då tror jag liksom att VAR-rummet kände att han är så säker, då får vi släppa det liksom typ på det sättet. För den andra är ju, då går han ju ut och det tar ju 5 sekunder, så ser han ju att det inte är straff, och så är det frispark till Hammarby, och så kör man liksom för filmning då. Men jag tyckte det var konstigt att han inte fick gå ut och titta, för han hade ju ändrat sig på en gång då. Det fattar ju vem som helst. Alltså, för att Bodri som är liksom, han är ju fri in i straffområdet, då lägger man sig. Det finns ingen fotbollsspelare som lägger sig i det där läget, så att han borde ha liksom lite känsla där.
Ja, nu la sig i för sig då, vet du, Rakovspelarna hade öppet mål vid den där straffen som...
Ja, men såg du den första touchen? Ni skrattar ju, jag säger Gibraltar. Jag säger, jag har ju minnet helt allvar. Den passningen och den första touchen, alltså det är det sjukaste man har sett ju.
Ja, jag tycker du är hård där, som sagt. Visst, absolut. Det var inte alltid de bästa tekniska färdigheterna vi har sagt. Men det var jävla inte Gibraltar, för de satt jag och kollade på i två matcher. Och det vet jag fan om inte jag kan gå ut i mina flipflops här och ta en plats i den startelvan utan knä och utan hälsena.
Ja, nej, de var ju inte bra, och det märkte man så här på liksom allmänna polska reaktioner också, så här att oj, vi gick vidare, men tänk inte att krisen är över, det här är fortfarande en kris liksom. Väldigt tydligt av många polska Rakow-fans och annat påstod.
Kan man säga att de slogs för sin tränare igår? Varenda domslut var det 10 man som flög upp ur dugouten hela tiden, alltså. Det var verkligen så här, får vi stryk idag, då är jobbet slut, alltså. För det var varenda diskussion, så bara, hur många är de i den där bänken, alltså? Och så var det ju rött kort på en av dem ju. Var det videoanalytikern?
Nej, det var fystränaren som rök.
Ja, du förstår ju själv.
Då hämtade han ner videoanalytikerna från pressläktaren. Det var väldigt, väldigt oklart, men de hade väldigt många människor i omlopp i alla fall.
Och där stod stackars Rydström själv och tog den kampen, och så satt välkammade Theo lite på sin stol. Ja, tar du den här, Henrik? Jag sitter bra här.
Nej, sen så här på något sätt...
Bara den saken, ja. Makoto. När man blir uppvisad, jag har faktiskt bara blivit där, jag funderar på, en gång tror jag, i Gävle typ, Strömvallen. Det finns ju ingen så här bra plats för mig sen, och det är inte så att alla tar emot mig med öppna armar när man kommer. Den här killen fick ju knalla upp, och han bara kände ju direkt, bara, vet ni vad, jag vill ner till mitt omklädningsrum. Och Håkan, vaktchefen, han är kung, han bara tog han i armen och bara, du ska upp här liksom. Och han bara, nej, jag vill ner. Han bara, du ska upp. Och sen kom han ju ner i alla fall, och Håkan bara, okej, så... Låt sig ner honom där. Det är ju mardröm att kliva upp där. Ja, vet, jag var på
där vill du inte sitta.
Ja, men, vet, jag var på Strömvallen och de häcklade mig som fan. Och jag skrek till folk. Och sen satt jag med. Och de bara, här får du inte sitta tyst, sa jag bara. Så satt jag med 2 jättepelare. Du kommer ihåg i Strömvallen. Jag såg inget av målen. Jag fick bara, helvete, hoppa ner igen och gå och sätta mig någon annanstans. Alltså. Vilken mardröm. Alltså.
Vissa arenor har väl det. De har liksom avvisad tränare plats som liksom är markerad uppe i pressläktaren där också.
Du ska ta det dit också, Makoto. Det är det som är grejen.
Ja, men alltså just också 3 Arena är ju inte kul. Den vandringen rakt genom publiken liksom. Man såg ju den då, alla står och skriker och
jag fattar inte, varför ska man läsa upp på läktaren? Kan man inte bara bli ledd till omklädningsrummet? Du får inte se på matchen längre. Du får vara i omklädningsrummet. Och så kan man ju sitta på en iPad där och titta på grejerna. Eller ja, tv-apparater
finns. Jag håller med. Det blir inte bra för någon att sitta där, alltså.
Det blir också lite fjantigt liksom. Det ger ju domarna ännu större makt, höll jag på att säga. Han mår ju inte dåligt när han går fram med det röda kortet och vi ska dit upp, Gosse. Du har syndat, din jävel. Ja. Han är liksom, växer ju 10 centimeter domarna när han får skicka upp en tränare.
Ja, herregud. Ja, men Koto, vad skulle du säga?
Det jag skulle säga är väl att nu, vi visste ju att Hammarby skulle vara mycket offensivare, liksom gå framåt efter att man var nöjda med 0-0 i första matchen, och nu ska man ta över det här på hemmaplan. Och så här, där man kände väl också att man visste också att Rakow kommer gå dit med en jättelow block, för att det liksom sitter hela den klubbens DNA och spelar defensiv fotboll. Det var ju när Hammarby-spelarna innan, men det här är vi vana vid att möta i Allsvenskan. Nej, de är inte riktigt vana vid att möta den här typen av low block, ett lag som verkligen inte har någon lust att spela fotboll överhuvudtaget. Vi har inte riktigt den nivån av cynism i Allsvenskan på det här sättet som de fick ställas mot nu, och då blir det ju återigen den här Europa-läropengen. Samtidigt, nu borde de väl börja bli vana vid Europa. Och det är ju, faktum är att när Hammarby har tagit kliv i latin, så är ju det här ett jättemisslyckande att ännu en gång inte komma hela vägen till en ligafas. Det går ju inte att säga annat.
Nej, sen tycker jag...
Både Nordin och Pontus älskar ju Rydström. Och han hade till och med tagit på sig kostym den här kvällen till ära. Så, för jag tror att han ville verkligen visa att jag kan Europa och jag finns där. Sen när jag har vunnit SM-guld med Hammarby, så vill jag ut igen. Men det låser sig lite för han i det här läget. Alltså han får inte, kommer, springer inte över mållinjen. Alltså det är ruggigt frustrerande för honom. Det är jag helt övertygad om.
Sen tycker jag ju att Hammarby igår är lite sämre i allting än vad de kanske brukar vara. Sen givet att det är ett annat motstånd här. Och jag tycker att det är rätt mycket slarv när det kommer till passningsspelet. Bolltouch som man inte är vana vid att se Hammarby framförallt på hemmaplan. Tekke som jag tycker är briljant slarvar en hel del som kan kosta Hammarby mål i första halvlek bland annat, och sen har du då Bodri som kommer förbi där vid straffen, men annars så har de det rätt tufft han och Majed att ta sig förbi, och de gubbarna är ju inhandlade och finns där för att de ska kunna slå sina gubbar, men det går lite långsamt när de flyttar boll så att hela liksom polackerna hinner flytta över. De vill ju någonstans isolera dem på en kant så att de blir det här en mot en som vid straffsituationen. Men då måste det gå mycket snabbare. Bollen måste liksom hoppa över den spelaren när de passar på mitten eller i backlinjen. Men istället så det går lite för långsamt. Och när du då inte kan spela inläggsspel, och då pratar vi om inläggsspel i luften och inte via marken som man bara försöker, då blir det tufft. Och nu har de lånat ut Caboret, men frågan är om man inte ska försöka och hitta någonting med lite size där inne. Paulus gör ju allt han kan. Han möter, han sticker. Vet du. Men när de är så låga så behöver du ju ha lite fysisk presence inne i boxen. Och det har de inte. Jag tänker på Blåvitt-matchen. Gent har en kille där som är 2 meter. Du. Alltså de står ju och stångas med honom i 90 minuter. Lågt Blåvitt. Vet. De får ju aldrig andas deras mittback. Och det bara matas på med inlägg. Och i första halvlek då får de betalt på det, och något sånt tror jag att Hammarby hade behövt lägga till i, ja, i kanske din verktygslåda också då, Makoto, för att ja, men kunna göra någonting annat emellanåt, för det var rätt tydligt här, okej, de är bara här för att få ett kryss, vad gör vi då? Vi behöver ha in någonting med lite kött där inne, och det har man inte i och med att man har gjort slut med Caboret här då, och kanske behöver titta på transfermarknaden om det finns någon sån typ av spelare som bara kan spela i sista linjen, som inte behöver liksom gå i djupet när man möter den här typen av motstånd. För det gör de, även om du inte tycker det är Makoto, så gör de det emellanåt i allsvenskan också. De trycker ner motstånden, men oftast då så får de in det för att de är skickligare. Men i de här fallen så hade man behövt ha något sånt där inne i mitten, kan jag tycka.
Men om de byter in Makoto är väl ett skithus egentligen?
Så Aibo Kebbe som kommit in nu är ju den som är tänkt att vara nia, alltså alternativet till Abraham som de plockat tillbaka från lån nu. Sen kändes det som att han, när han kom in de här minuterna, han ville ju så mycket hela tiden, absolut, så att han var ju liksom lite överallt på planen. Och sen vart väl matchbilden så också när Werner Hahn ska upp på hörner och allting, och det blir ganska rörigt, men han är väl den som är tänkt att vara där. Sen huruvida han här och nu är bra nog för att vara där eller inte, det återstår väl lite att se. Det kan man väl inte hänga ut än riktigt. Sen så kommer ju inte han in i den här, det här inhoppet alls egentligen. Men det kan man också förstå. Det är inte någon helt lätt situation att komma in i för honom heller.
En man men, mindre. Men.
Om vi återgår till Rydström då. Så i Malmö fick han ju mycket kritik på slutet för att just det var det här långsamma och liksom inte forcerade in bollar och sådana saker. Och det är lite så det har blivit nu också. Sen, jag vet inte, ibland bedömer man honom som han har kommit in och gjort det kanon. Och det har han ju. Alltså det är ju ett kryss mot BP och förlust mot Anderlecht typ, inför igår då. Det går ju inte att vara ett dugg kritisk liksom. Men sen är också samtidigt så här, hur mycket har han implementera? Hur mycket har han bara liksom rullat på så att säga så? Men i det här fallet så vet jag inte om jag känner liksom att man är lite för stor respekt för de här spelarna och att man inte riktigt vågar göra sakerna. För som du säger det Pontus med inläggen, det kanske är meningslöst att slå inlägg med Paulus Abraham. Majed går ju aldrig in från ena sidan, den andra sidan skulle i så fall vara Bodri. Det sägs ju självt att det blir svårt att nicka in där, Besara har väl nickat in någon i sitt liv typ så. Jag fattar att det blir liksom inläggsfotboll då, det är inte bra. Men ibland måste man göra någonting för att också skrämma slag. Liksom. Kanske ta ett distansskott för att någon ska pressas och du kan spela in bollen och sådana saker. Jag tyckte att det var lite för taktiskt, förstår ni vad jag menar? Liksom lite för mycket hängslen och livrem och sådär typ. Alltså, för när chanserna kommer, då är det med utvisningen och att de börjar pressa lite högre. Och det är då Hammarby har sina 3-4 största, absolut bästa chanser. Men jag saknade liksom penetrerade passningen, jag saknade trycket, jag saknade liksom leta efter Paulus lite tidigare ibland och sådär. Jag tyckte att det var, alldeles för försiktigt för min smak.
Sen vet inte jag om det berodde på det taktiska eller att bara spelarna tyckte fan vad gött med lite tid. Det kan ju bli, finns ju sådana matcher när man själv har gått där och trampat på bollen, men det måste ju komma utifrån då att hej, sätt fart på den jävla bollen. När bollen kommer till Victor Eriksson i backlinjen, visst, han har ju inte sina styrkor med bollen, men bara passa bollen på två touch. Nu står han och trampar på den. Det går ju så extremt långsamt så polackerna kan stå där och röka i sina defensiva block. Så att, det, jag tycker att jag vet inte om jag kan lägga det på Rydström riktigt heller, utan det är jävligt mycket upp till spelarna också. Bara trycka passningarna, spela förbi en gubbe och inte till närmsta, bara för att du ska få en korrekt passning i de här passnings, det man mäter liksom. Utan tryck på passningarna, få ut den på kanterna lite snabbare så att de två kan få gå en mot en. Men det skedde alldeles för sällan.
Innan rubrikerna nu att jag är emot Rydström igen, så det jag menar är att han kom ju upp till studion efteråt och säger ju att han är jättebesviken på första halvlek, även när han hade ledat med 2-0, för att det går för långsamt och där. Jag köper där liksom, men det blir så här i hans lag ibland, till exempel i Malmö då, att publiken var helt tokig och så där. Så någonstans blir det så här, en sak vad jag säger, en sak vad jag gör. Men jag är återigen där då, jag vet inte hur mycket han har lyckats fått in i laget än så länge. De har ju knappt kunnat träna i och med att det har varit matcher hela tiden och sånt, och liksom så. Och jag köper ditt snack där, till exempel med en sån som Täcker, liksom, som kanske är van att spela hela tiden. Besara, van att spela hela tiden. De två såg lite rostiga ut igår med bollen och sådär typ. Och det tyckte jag var väldigt konstigt, för att det här är en matchbild som de egentligen normalt kan tycka faktiskt var väldigt bra för dem. När tempot är så att de kan styra och komma till vissa lägen och sånt där, så då kanske det är att de inte har fått spela kontinuerligt då eller sådär. Det är så jäkla svårt att säga vad det är som gör att det blir så här, men jag är helt övertygad om att Rydström inte sa spela närmsta och långsamt. Det är inte dum liksom, men ibland kan man ge instruktioner som gör att det blir lite svårt att hur var det vi skulle göra nu, eller vad är det vi ska tänka på, för att det är ju ett lite annorlunda Hammarby än förut, så att det är liksom svårt för spelarna också att ta in allting och bara vända om allt hur som helst. Men jag tycker att det finns en tendens till att det går lite långsamt i hans lag normalt. Men som sagt, han var väldigt kritisk efter matchen till första halvlek. Så ja, vi får se.
Men innan vi går vidare till Blåvitts match här, får man väl slänga in att Erik Otieno kommer tillbaka och visade vilken kvalitet han hade under tiden han var i AIK, hur viktig han var för dem. Han hade ju Majed i en liten ask fram tills han blev utbytt, och egentligen efter att Otieno har klivit av som Majed börjar skapa saker med Adjei som har kommit in, och jag tycker det är ett väldigt fint inhopp också faktiskt, Adjei, måste jag säga. Men Otieno,
han är alltid bra tycker jag.
Ja, Otieno, jösses vad bra han var, och det var ju genom honom att skapa saker också.
Han var bra och han var inte särskilt omtyckt, så kan man väl summera hans match.
Vem hade väntat att han skulle vara där då?
jag kan ändå gilla det liksom, att det är väl bara 2-3 säsonger som han lämnar. Det glömmer man jävla inte av att han har spelat innan. Det finns någonting i det.
Solnapattare sjöng de på långsidan. Han kanske börjar komma ihåg det då efter ett tag, men jag är inte säker alltså.
Ja, underbart.
Jag vet inte riktigt varför han hade en signerad baseball riktigt med AIK som han visade upp på sociala medier efteråt igen. Han skickade en liten passning.
Väldigt oklart.
Ja. Det kan ha varit någon som kastade in den mot Pontus för länge sedan. Jag har ingen aning.
Det man har fått sin beskärda del av skit också.
Var det tuffast att möta AIK borta, skulle du säga, liksom när du spelade, eller?
Ja, den var hård. Jag var till utvisad en gång.
Det är sant.
På Råsunda. Sebastian Eriksson var väldigt ung. Tappade bollen. Jag var tvungen att sula ner någon afrikansk höger- eller vänsterytter för att de kontrade. Andra gula Nebosjek ut och skrek på mig och körde någon tungan ut mot honom så här lite barnsligt. Sen kom jag på, fan det är jag som har fått rött kort här. Det är bara lomma av. Rätt ut. Inte upp på någon jävla läktare där, utan rätt in i omklädningsrummet. Bara. Inga frågor på det. Norling var nog tränare också, om jag inte minns helt fel. Kanske inte alls var, jag vet inte. Jag blev utvisad på Råsund i alla fall. Och AIK, det var hostile där. Det var fientligt alltid. Och jag gillade ju alltid den matchen mest. Jag vet att det finns många... Nu var inte jag med när Malmö började ta sig riktigt ordentligt, men många pratar ju om mötena Malmö-Blåvitt där under stora delar av, ja men, ja, lite närmare vår tid här nu då. De var inte jag med på, så jag hade nog alltid AIK som den mest ja, men den tuffaste matchen, för det var någonting annat och det var allt annat än snällt på läktarna det man fick höra.
Ja, ska vi ta oss till Blåvitt med det. Det var ju ett knepigt utgångsläge. Man åkte till Belgien med. Nu har ju jag av förklarliga skäl inte sett så mycket av matchen eftersom jag jobbar med Hammarby, så jag överlåter det här till Pontus Wernbloom som har kanske sett mer av matchen. 1-1 blev det. Totalt då dock förlust och respass ur kvalet, men det, bara man tittar på resultatet så får man väl ändå säga att de åkte ut med flaggan i topp. Eller?
Ja, men det tycker jag ändå. De gör det de kan över två matcher, och med lite tur hade man ju kunnat få in en boll där på slutet så det hade blivit lite ännu mer nervid och lite övertid och sådär. Men jag trodde väl kanske mer om belgarna givet det vi såg av Anderlecht mot Bayern, framförallt när de trampade plattan i mattan i andra halvlek där, så var ju inte Bayern ens nära. Jag tänkte att det här skulle bli något liknande, men så var det inte alls. Utan Blåvitt kom ut och lite dominerade matchbilden. Jag tänkte, jag skrev till mina polare, fan, den här vinner vi nog. Och fick medhåll på det. Men sen blev det ett sånt här waterbreak. Och där sades någonting från, antingen från tränarna eller spelarna själva i Gent. För när de kom därifrån så tog det inte lång tid innan 1-0 satt. Och därefter är det ju en matchbild som belgarna dominerar utan att för den skullen gå för strupen. Och Viktor Andersson gör ett par riktigt bra räddningar som gör att det är liv i det här hela vägen in på målen. Sen får vi 1-1 från, ja, egentligen ingenstans. Och då är vi som sagt 2-3 avslut från att få till en förlängning. Men över två matcher så tycker jag att det är rättvist. Men jag är inte imponerad av belgarna, utan jag är snarare imponerad av Blåvitt att de står upp så pass mycket som de gör. Givet motståndet, och som du säger Makoto, de kan åka från Belgien med, men någonstans med flaggan i topp trots att man då åkt ut.
Det kändes ju på något sätt som att liksom det var hemma den här dubbelmötet förlorades på sättet där man också på något sätt förlorar med flaggan i topp, men likväl ja, Heinz som går ut här i första halvlek också, det måste ju varit ett ganska rejält tapp med att honom, tvinga av honom där.
Ja, inte i den här matchen, för han var väldigt svag under de 40 minuterna han spelade, men det är klart då kom Coimbra in och hittade ett sätt att vara ännu svagare, så att det var ju inte super så sett. Men återigen, belgarna var ett nummer för stort. Målet de gör, det är liksom, de servarna har du inte allsvenskan. Liksom, vi satt och häpnade lite över det på gamla Alec, om du kommer ihåg när de dunkade inlägg. Nästan allt blev farligt. Det var lite samma känsla här. De skickade in dem, Blåvitt fick inte iväg dem, och så kom de liksom en andra våg, och till slut då så sitter den på skallen när det blir lite, inte räknefel skulle jag säga, men de är liksom 4-3 inne i Blåvitts femmetare mer eller mindre, där jag tycker att man är lite tillbaka i gamla synder i försvarsspelet. För den situationen hade nästan gått att reda ut. Men nu är det istället två mittbackar som lite är samma yta. En Noah Tolf som inte hinner komma in, och så blir det att de kommer in däremellan. Men det är jävla kvalitet på grejerna när de väl, ja, men trampade plattan i mattan belgarna, och så gör de det här målet. Och ja, man kan lägga det på försvararna, men samtidigt, de är inte vana vid att försvara på den här typen av inlägg, utan de brukar ofta slutas på bänkrad 54 när de kommer i allsvenskan. Så att ja, jag kan inte liksom kritisera Blåvitt på något sätt, för jag tycker att de verkligen försöker och gör allt i sin makt, men de räcker bara inte till.
Saknar Roxon kanske?
Ja, jag vet inte om Roxon hade gjort det bättre där heller. När de tittar på situationen som är målet, så är det ju, jag vet inte riktigt, eftersom att inte jag sitter i omklädningsrummet, så vet ju inte jag vad de har för principer. Spelar vi zonförsvar eller spelar vi man-man? Spelar de man-man så är de ju en man för lite. Då måste ju mittfältare springa ner. Jag är ju jätteanti det. Men är det man har, så behöver det ju liksom vara 4-4 och inte 4-3. Men jag tror ju att Jocke Björklund har ett zonförsvar. Och då gör de fel, för då ska du stå i din position och inte jaga spelare. Då kan du ta bort den, och det gör man inte. Sen är det återigen, det händer en gång under matchen, men det är ju faktiskt också tillräckligt för att man ska förlora och åka ur. Eller få ett lika här då, men att åka ur turneringen i alla fall.
När den ändå Roxon nämndes, kan vi väl ta upp det för de som mot förmodan följer svensk fotboll bara genom den här podden, så kan det vara värt att nämna att Roxon Yeboah i alla fall har sålts från IFK Göteborg till Osasuna och La Liga. Var inne lite på det i Sillypodden igår här, men jag tror ju att det är 100 millar in för IFK Göteborg om 2 år på den där vidareförsäljningsklausulen.
Ja, och nu var man ju tvungen att sälja honom i och med att likviditeten är väl sådär, om jag har förstått det rätt. Liksom. Det har sinat i kassorna, de där Jalko-G-pengarna är borta så länge. Så nu var man ju tvungen, och det är lite tråkigt kan jag tycka, för att Roxon under Jocke Björklund har ju faktiskt sett riktigt bra ut. Han såg bra ut under delar av Billborns styre också. Men man hade ju velat se honom en halv säsong, ett år till i Blåvitt. Sen förstår jag att man bara tar pengarna och springer, med tanke på att ja, vi måste göra det. Men jag håller med dig, Makoto. Han har ju höjder i sitt spel, eller attribut framförallt, som gör att han får en tränare ordning och reda på honom. Och kommer han in i en organisation och framförallt en formation som är mer uppstyrd, så att han liksom, att man har, vad säger man? Att man håller i tyglarna på honom ordentligt. Då kan det ju bli hur bra som helst. Ni kommer ihåg Odilon. Såg ju svajig ut i Hammarby också. Man tänkte, vad fan är det där? Men rent atletiskt och allt det där, så fanns det ju en höjd i honom som var helt otrolig. Och han spelar ju på en väldigt hög nivå idag. Så absolut, jag tror inte att Osasuna behöver bli ändstationen för Roxon och hans karriär. Däremot så förstår jag att Blåvitt tog de här pengarna och sprang, med tanke på att de också har 4 mittbackar i truppen nu när man tog in Jürgen Hermansson.
Ja, men det finns ju olika sätt att se på den här övergången också, för jag har sett att många ändå har reagerat på den. Och det man ska ha med sig i det här är ju att i La Liga så är ju en utköpsklausul obligatorisk. Du måste ha den i kontraktet. Och den här de har skrivit i Roxon Yebohas kontrakt ligger ju på 30 miljoner euro, det vill säga 330 miljoner kronor. Den är skriven för att aktiveras.
Ja, men den är skriven och den måste du ha med i La Liga. Den du inte behöver ha med är ju vidareförsäljningen.
Exakt.
För då har de ju kanske fått betala lite mer pengar upfront. Så det tycker jag är smart business av Jeppe Jansson och gänget uppe på KG. Att man ändå, okej, här är en spelare som faktiskt i rätt miljö skulle kunna bli riktigt jävla bra. Vi är redo att ta lite mindre pengar. Mm. Men då ska vi ha den här. Så det gillar ju att man arbetar på det sättet. Sen ska man ha med sig att det är ju också, då räknar man ju bort de här 33 miljonerna ifrån det. Så det är ju på vinsten. Det kommer vara 30%. Men så skulle den hamna på 30 miljoner euro, ja, då blir det en hel del pengar till KG som de kan bränna på nya Allions.
Vad heter det? Ja, man sätter ju in då en utköpsklausul. Men man kan ju sälja det för både billigare och dyrare då, eller?
Alltså grejen är att utifrån hur LaLiga-klubbarna jobbar, så att när, om säg att Roxon gör 2 bra säsonger i Spanien, då kommer det komma alla de här Premier League-klubbarna på underskiktet som vill ha en ny atletisk mittback, börja titta, som inte liksom känner att de vill gå ut och värva på liksom Premier League-fronten med överpriser, de går till Spanien. De tittar på Roxon Yeboah, då säger Osasuna, ja, där har ni prislappen. De kommer inte ta en krona under den klausulen, för den är skriven så lågt i sammanhanget att det är otroligt tydligt att det här är prislappen vi har. Klubbar som vill värva snabbt kommer säga, okej, kanon, tack, betala den. Det är prislappen. Det finns inte att de betalar, ja, de kan betala mer för att få det på någon form av liksom avbetalningsgrej och att de kan förhandla fram något sånt. Men jag har väldigt, väldigt svårt att se, om han gör det bra och det blir hype på en Premier League-klubb eller en Bundesliga-klubb och skulle gå in och vilja köpa loss honom, då är det den prislappen som gäller. Så där har jag tyckt att en väldigt smart vidareförsäljningsklausul som Blåvitt har fått in på just det. För att här tror inte jag att det finns någon risk att de rear ut honom för 10 miljoner. Då är det snarare att det inte går bra och hamnar på lån i typ Leganés istället.
Sen ytterligare lite beröm till Kamratgården då. Jag tycker också att man håller korten tätt in till sig här nu. Den här var det ju inget rykte om överhuvudtaget. Den kommer ju bara som en bomb. Mm. Och det ser vi ju sällan nu för tiden. Så att det tycker jag också är anmärkningsvärt och riktigt härligt. Att man liksom inte behöver sprida ut skiten. Utan titta här, här har vi sålt en spelare. Rätt ut på Instagram bara, så är alla glada och nöjda. Men att det inte liksom ryktas. Och, ja, men lite som i Straude till exempel. Om man vet att han är klar för Hall i 2,5 år egentligen, för att deras ägare går ut och säger att han är 90% klar. Att bero på dålig business, det måste vara helt hjärndött. Jag hade varit Mjällberg och sagt, du, det där kostade 10 till. gosse.
Ja, men det där, den där tweeten som hallägaren skickade ut, den är i särklass. Alltså.
Sen gillar man ju också att det finns lite galningar emellan, så jag är hellre det då än att det är massa agenter som sprider de här ryktena lite överallt.
Ja, ja, ja.
Att trycka upp löner, priser och sitt eget gage.
Nej, men alltså, det kan störa mig ibland idag. Det är såklart att det är jättefint för svensk fotboll att alla klubbar är så välskötta och har så koll på vilka värvningar de gör, men det är ju mycket tråkigare.
Ja, alltså, absolut. Sen så ska väl inte du ens uttala det här, för utan Sille ingen Makoto.
Jag tror det. Jag ska säkert hitta något annat och sitta och ljuga om.
Du och Disco hade suttit på, vad heter det, Arbetsförmedlingen direkt om klubbarna hade jobbat så här.
Jag tänkte innan vi går in på, har vi något mer vi vill säga om Blåvitt innan vi går och tittar lite på helgens omgång som kommer, för den är ändå ganska rolig.
Ja, men har vi pratat någonting om Mjällby eller?
Ja, det måste vi göra, det var så länge sedan. Det var därför man liksom glömde bort det.
Men där har vi också suttit och tittat på. Jag måste säga att jag tyckte att Mjällby gjorde en bra match. Jag hade ju noll.
Tycker du det?
Ja, jag tycker att de gör exakt det de kan. Sen är det ju lite, inte som i Bodrifallet kanske, men det är ju en mot tre egentligen som matchen står. Det är 0-0, den lever fortfarande, och så kommer ju det här målet i andra halvlek som liksom, då blir det ju pyspunka på allt. Och där tycker jag att de är alldeles, alldeles för svaga. Och återigen tillbaka till det här med Europa då, att det är någonting annat emellanåt. Det syntes tydligt i det fallet att det där händer inte allsvenskan, som vi liksom, vi räknar inte med att en gubbe ska göra det så pass bra som vänsterforwarden i Bratislava gör det, och så smäller det och så är det över. Men utöver det så tycker jag att Mjällby hade, ja, men var rätt så framåtlutade i sin approach till den här matchen, och gör det de kan för att ta sig vidare. Sen är det här som skälper dem, men att då tycker jag också att de går ut lite med flaggan i topp här, även om de då har fallit igenom och till slut hamnar i konfan troligtvis då, med tanke på att de ska möta Salzburg här som är ett betydligt bättre lag än vad Bratislava.
Alltså, jag håller med om att de första halvlekar är väldigt bra, kommer ut med en bra fart och sätter liksom press och skapar saker och visar att det här inte överhuvudtaget är över trots förlust på hemmaplan. Sen tycker jag dock, du är ju inne på det lite också, att när Kamara gör det här målet,
då är det game over ju, alltså då är det slut.
Ja, det är två måls skillnad, det borde inte vara slut.
På bortaplan, det är slut i Europa, de schabblar inte bort det där, det är tydligt.
För att de är inte så bra.
Nej, det är de inte. Apropå Gibraltar. Det här är ju närmare Gibraltar än vad det är, än vad gänget från Polen var, skulle jag säga. Jag tycker att, hade inte Yaya Touré suttit på bänken, så hade vi inte pratat upp Bratislava på det sättet vi gör. Jag tycker att Mjällby schabblar bort hemmamatchen framförallt. Där jag tycker att man inte kom upp på nivå. Och sen slarvar man jättemycket i slutet och släpper till två valjar. Och då borta matchen gör man betydligt bättre, men då är det jobbigt när man hamnar i underläge och inte har ett resultat från första matchen och luta sig mot.
Både Blåvitt och Mjällby slarvar borta hemma, eller vad man ska säga. Men det var ändå skönt att det här var bortamålen borta då ändå, för att det ger ändå chansen. Det är samma igår när Hammarby släpper in 1-0, så är det inte så här, de måste göra två nu, annars är det kört. Typ. Jag gillar det att bortamålen är borta faktiskt. Jag tycker det känns mer liksom, det känns roligare på något sätt.
Ja, men det blir en roligare fotboll, även om den såklart fortfarande är cynisk när det kommer till dubbelmöten, så blir den lite mindre cynisk i alla fall, om vi säger så.
Ja, alltså bortamålsregeln var ju en förlegad regel, kan man väl lugnt säga, och det är skönt att den sen tar tillbaka.
Ni var ju knappt födda när ni såg hur matcherna var då, för då kan jag säga att det var bomstängt. Om ni tyckte det var lågt försvarsspel igår mot Hammarby, så kan jag säga att det var högt försvarsspel på den tiden. Så där, och då fick man spela tillbaks bollen också och grejer, så det där var en mardröm.
Helvete, det var då knappt född. Det var för fan ute i Europa och spelade själv då. Det var, gjorde man ett bortamål, satan vad man firade. Det är klart det här nu. Nu går vi hem och bara kontrar i resterande.
Det får man ju ge Rakov ändå, för jag trodde de skulle, för kortet spelar väl roll där, men där trodde jag att de skulle ju parkera 11 man i eget straffområde så fort de hade 1-0 där, men då skapar de snarare mer framåt. Det var lite underligt i sig.
Jo, det är svårt att liksom prestera en ännu sämre framåt, men de släppte ju till jättemycket bakåt på att de började gå framåt ju, så att...
Ja,
det var märkligt som fan att de inte kunde kontrollera matchen med en man mer. För att...
Hade du varit live, Pontus, hade du aldrig suttit och sagt att de här var bra eller någonting?
Nej, jag säger nej, absolut inte. Missförstå mig rätt. Jag säger inte att de var bra. Jag bara säger att de kunde försvara sig i det låga blocket på ett bra sätt. Men jag håller med dig i det här med att de... Att man inte kan kontrollera en match när man är en man mer och dessutom leder med 1-0. Det är ju helt galet. Då hör man ju nästan inte hemma på den här nivån om vi ska vara helt ärliga. Så det är ju trist då att Hammarby liksom inte, som jag kan tycka i grunden är ett bättre lag än polacken, att ta sig vidare.
En sak vi inte pratade om, Makoto, det var ju publiksiffran.
Alltså 19 000?
Ja, det är ju, vad är det där för något?
Alltså så här, det här kan jag känna på något sätt. Och nu kommer jag, finns en risk att jag slår, vet du, trampar på ömma tår här.
Det var därför jag la upp det så här nu. Så nu ska det bli kul att se vart du hamnar.
Att det jag känner, jag förstår inte. Och det här är ju väldigt många allsvenska klubbar skyldiga. Jag förstår för klubbarna bryr sig om publiksiffror. Jag förstår inte fascinationen för... andra som liksom går på matcher eller inte är på matcher, att bry sig så mycket om publiksiffror. Att det finns någon så här liksom inbyggd grej att liksom ger eventet mer legitimitet bara för att fler andra människor som är intresserade av samma sak som jag är. Förstår ni lite vad jag är inne på? Alltså om det är 19 000 eller 20 000 eller 21 000. Jag förstår inte riktigt varför man bryr sig så otroligt mycket om publiksiffror. De som ska bry sig är Hammarbys marknadsavdelning. Vi har gjort ett för dåligt jobb för att marknadsföra den här matchen, för vi lyckas inte locka tillräckligt många människor. Varför supportrar hit och dit? Vi har mer publiksiffror än er.
Vad fan tror du Blåvitt hade pratat om de inte hade pratat om att de har haft utsålda matcher? Det är inte poäng i alla fall.
Många år kan jag säga.
Nej, men jag förstår inte riktigt den. Det finns någon sorts ängslighet, tycker jag, över det här faktumet att man är så otroligt besatt av publiksiffror.
Nej, jag köper det. Men det jag menar är bara att Vi har en tendens att förklara hur viktigt det är med Europa hela tiden. Det är så viktigt att gå till Europa. Men för supportrarna är det ju inte det. Jag måste vara ärlig och säga det. Det här är ju inte bara Hammarby. Det är ju inte bara liksom i år och sådär. Det är många matcher du går tillbaka där det är Hammarby mot Halmstad har mer publik än den här matchen till exempel. För att allsvenskan är vårat viktigaste. Det är så det är. Men för mig, jag hade förväntat mig liksom att det skulle koka där borta. Det är ju alltid bra tryck där. Men det skulle vara liksom bära fram de här och liksom mosa på. Då blir jag besviken att det bara är 19 000 där. Jag måste säga det. De har gjort jättebra som vanligt. De som var där och sådär. Men du vet. Jag skiter väl om det var 1 000 eller 5 000 till. Men jag fattar inte att det var bara 19 000. Jag gör inte det. Jag kan inte förstå det. När man har en
hur mycket sväljer det när man inte får ta in där kring borta supportarna? För det ser ju allt så jävla tråkigt ut på Europamatcherna. Så kommer de med 52 pers. Mm. Och så har de platser för ett par tusen. Eller på så här, men nästan så. Så det blir ju en tråkig inramning på det sättet, kan jag tycka. Så där försvinner ju ett par platser också. Får man ju ha med sig som...
Men går det inte att göra som i Europa när de bara sätter upp dem i en jävla hör någonstans?
Jag tänkte det
gillar jag ju, alltså, ja. Som hemmalag skickar deras supportar långt upp, som du säger, bakom de här pelarna på Strömvallen. Det är där man vill ha dem. Så att de tystnar efter en stund.
För de här var ju inte många. Rakov var ju inte många. De hade man kunnat satt på en halv sektion uppe i något hörn någonstans och sen fyllt på med kortsidan där ju. Det är så jag menar.
Liksom, utan tvekan, det borde man gjort.
Och men sen här... vet ni hur UEFA fungerar. Liksom. De har ju 100 delegater med sina fina slipsar och så sitter i business class sen på vägen hem till Schweiz därifrån som ska göra någonting kring matcherna. Och då måste man liksom sprida ut. Jag menar, det kommer 50 polacker som sagt och så får de platser för, ja, som man hade kunnat sälja egentligen. Då. Nu lyckades man ju inte med det, obvious, men jag tycker att det blir... Europamatcherna är svåra kring det. Vi kommer nog aldrig att få bukt med det, men däremot så behöver ju Hammarby fylla de platserna de kan med tanke på vilket tryck de har med allsvenska.
Ja, nej, men där håller jag ju med om den biten. Liksom att det blir ju på något sätt att... Alltså svenskarna är prioriterade, det köper man ju. Och sen att så här, det ingår inte i årskorten, det är en annan del också i det hela.
Och det får man ha respekt för också. Ja. Går det en familj så är det ju inte... Det är ju liksom inte 50 spänn per biljett som jag gick på gamla när jag var liten. Och så kunde man nästan planka in om man var riktigt snål. Utan här är det ju på riktigt dyrt.
Ja, så att det blir ju också det. Och sen Rakov, Chestohova kanske inte ändå är ett gäng som drar massorna från stugorna. Så det finns väl sådana premisser också. Sen håller jag med om, alltså, bortaklack där, upp i hörnet och fyll på. Då hade du absolut kunnat bygga någonting annat liksom, och få en mycket bättre bild också. För nu är det ju en kortsida som är helt tom förutom, ja, de polska fansen som sitter där. Det var nästan mer polska journalister än vad det var fans.
Ja.
Otroligt många i deras tv-team och annat. Jag tyckte det var väldigt kul när de stod inne på planen inför att de var väldigt fascinerade av det här konstgräset och visade upp granulatet nära i kameran också i den här polska tv-sändningen liksom, för att förklara att det är sånt här de spelar på här.
Jag tänkte så här, för jag såg att de gjorde det där ju, att de intervjuade ju någon inne på planen, och så tänkte jag att undrar vem det är de liksom gör intervju med nu i den här tiden och sådär. Ja, det visade sig att det var tränaren sen. Fattar ingenting. Han är inte nere i omklädningsrummet. Det var ju mindre än en timme kvar till match liksom. Stod han och varit intervjuad av Pols TV. Fattar ingenting ens.
Ja, men de körde väl sin flash-intervju fast ute på plan då, eftersom att vi körde vår i flash-zon, så här på. Utan att fastna i liksom så här produktionstekniska frågor som är väl inte så roliga för våra poddlyssnare att lyssna på. Vi måste röra oss vidare och jag tycker vi ska ta oss till nästa omgång. Men innan vi gör det så vill jag bara läsa upp lite lag som har tagit sig till playoff i Conference League. Bara för att förklara att det här ändå sammantaget inte är så lyckat att vi bara har ett svenskt lag. Ja, Inter Escaldes från Andorra ska få chansen i playoff och de ska möta Drita från Kosovo. Det blir en spännande match. Lincoln Reddims har tagit sig dit. Bara en sån sak. Våra vänner från Gibraltar lottade mot Larne från Nordirland. Så något av dem ska vi få med.
Fan att de inte fick möta de här Rakov. Då hade vi fått på liksom se vem som har rätt.
Rakov ska ju möta Hajduk Split. Där kan de nog få det ganska svårt, tror jag. Shamrock Rovers mot Kups från Finland. Vikingur har tagit sig dit från Reykjavik. Mötte Banja Luka från Bosnien. Tromsö, det var det väl Leon Hien gjorde mål, tror jag, men inte helt minst fel också, som är på lån där. För att ta dem till ett möte med Brighton, som är ju för sig, ja, det kan nog bli lite svårt för Tromsö kanske. Men ja, det är mycket skandinavisk representation, men tyvärr ingen svensk då. Vi får väl se om Mjällby hamnar i Europa League eller Conference League i slutändan.
Sen tycker jag du är lite orättvist när du läser upp de här lagen. Men jag hör vad du säger. Vi svenska lagen drog ju, inte madrumslotter, men liksom att dra Anderlecht och Gent är ju tufft. Liksom. Sen drog de förvisst och de här jävla estländarna Blåvitt omgången innan. De som hade, alltså, öppen väg till Champions League, det var ju Mjällby, så det är väl de man ska kritisera om man ska kritisera något lag, för jag tycker ju att de borde, med tanke på den lottningen, varma bollar som Hasse Larsson hade fixat där nere i Genève, eller vad fan de drar de där. Du kunde ju inte ha fått en bättre lottning, och utfallet av deras Europa-äventyr är ju katastrofalt, att man till slut då hamnar i konfan, troligtvis. Mm.
Osidat mot Red Bull Salzburg, som ju är det absolut tuffaste motstånd de har ställt inför. Kan vi få se hur det ser ut på
stranden. Ja, men de fick ju betala priset för att de fick ett gäng från Gibraltar och sen ett från Slovakien.
Ja, lite så. Vi tar oss till helgen som kommer, och vi kan väl stanna vid Mjällby, för Mjällby Sirius på lördag imorgon.
Vilken jävla match.
Den blir intressant. Svårtippad på förhand ändå, trots ändå Sirius dominans i toppen, skulle jag vilja säga. Och sen har vi också ett derby. Vi har Djurgården mot AIK på söndag. Vi har ett spännande bottenmöte på Stora Valla mellan Degerfors och Göteborg. Vi har ett Malmö som åker till Göteborg för att ta sig an Gais. Gais som, ja, vi får se vad de kan göra med sin säsong efter att det blev ett tidigt Europa-uttåg för deras del. Och Rydström derbyt på Guldfågeln mellan Kalmar och Hammarby. Och min slutfråga till er då, vad ser ni mest fram emot? Vad är det man absolut inte får missa i helgen?
Det är så många bra matcher. Jag har så svårt att välja alltid så här. Det är så lätt att säga att
du får välja matcher. Två.
Man måste på något sätt ändå jag säger ändå att Mjällby Sirius är så jäkla viktig, för att Mjällby måste visa någon form av någon liksom jävlar i namn, typ, för att de är indragna där bak. Så är det bara. Man får säga vad man vill om det. Och skulle Sirius förlora, och Hammarby vinner sin match. Då skiljer det 9 poäng, säger alla. Men då säger jag att det skiljer 6 poäng. Och då tänker alla, kan inte han räkna? Och det kan jag inte. Men man måste räkna med att Hammarby slår Sirius. Och då är det bara 6 poäng. Och då hör ni direkt när jag säger, nu skiljer det 6 poäng mellan dem i så fall. Då är det något helt annat som händer i de här omklädningsrummen och liksom allting. Så att det där är en otrolig match. Så skulle Mjällby förlora, kan han vara kvar då, doktor? Eller ska han börja jobba på vårdcentralen? Liksom, vad händer? Typ? Alltså så. Och den ser jag verkligen framåt. Sen är det faktiskt att jag tycker att Degerfors Blåvitt också ska bli jävligt intressant att se vad som händer nu med resandet för Blåvitt och där. Men de har ändå hittat någon form av grund. Degerfors som inte kan vinna hemma. Det är ju liksom 2 matcher på nästan 2 år. Hur svarar de upp vinsten senast mot Malmö? Så att de 2 ser ju framåt. Men jag kan ju inte säga att jag inte ser framåt Djurgården, AIK eller Gais Malmö heller. Liksom. Alltså det är så många bra matcher.
Jag läste någonstans att Gais knappt har någon målvakt kvar. Utan de hade fått upp från urlaget lite målvakter. Med tanke på att jag tror att alla 3 var borta här under veckan. Så det blir intressant att se vad som händer där. Om de tejpar ihop någonting. Och ställer i kassan. Men det är många intressanta matcher. Jag tycker ju också att Mjällby Sirius är ju där man fastnar vid, givet att vad är Sirius? Nu fick vi se en match utan Jor. Nu är det andra, kan de studsa tillbaka. Man får ju aldrig ett bättre tillfälle att möta Mjällby än just nu, kan jag tycka. Vad händer om Sirius vinner? Lite det du är inne på, på här. Kan han vara kvar? Kommer Hasse Larsson ju slag i saken och entlediga honom? Ja, jag tycker väl kanske det om man förlorar här. Skulle man däremot komma ut och vara gamla med, vilket jag inte tror, då är det ju någonting annat. Men det är många, många frågor här nu. Allsvenskan kommer ju vara väldigt intressant i några omgångar här till innan de lagen i mitten går på semester där i början av oktober. För att, det finns så mycket gött här nu. Hammarby, kan de studsa tillbaka från den här besviken? Kalmar, spelar Kalle Gustafsson? Eller är den här hjärnskakningen värre än befarat kanske? Ja, det finns mycket, mycket frågor som vi kommer få svar på här. Eller det ska bli jävligt kul faktiskt.
En fråga jag nog inte kommer få svar på är frågan om Axén hade kört ett räkneexempel för min gamla mattelärare. Hade också han ansetts ha verktygen i verktygslådan med 6 poängs avstånd? Ja. Det är vad jag undrar.
Det var min gamla mattelärare sa till mig.
Nej.
Jag var inte stökig, jag var bara inte så jävla intresserad av matte. Så sa till honom, Rainer, du måste hjälpa mig liksom så jag kommer upp och klarar mig. Han bara till Pontus, jag kan inte trolla mig i knäna. Men det löser sig till slut, ska jag säga. Så jag
du kan också skicka över en bild på ditt bankkonto till honom och säga att det gick rätt så bra att räkna ändå.
Hur många nollor är det här?
Ja. kan du räkna det här då? Liksom. Tack för mig.
Sätt kommatecknet precis vart du.
Ja, jag kanske ska göra det. Få en liten revansch på min gode mattelärare.
Ja. Med en homage till mattelärare generellt så är det väl dags att runda av dagens avsnitt. Jag kan väl lägga till det återigen på frågan innan vi kör Djurgården och AIK. Men måste ändå, det blir ju ändå på något sätt höjdpunkterna, alltså, för det kommer bli spännande att se vart de här lagen är och derbydynamiken och annat som finns i tvillingderbyt.
Och tror ni att derbyspöket är borta nu med tanke på att Djurgården ändå vann senast?
Har inte det börjat gå och spöka på Karlberg istället efter att de inte vann mot Djurgården förra?
vi måste ju lägga det här jävla spöket någonstans. Det är det enda man pratar om när du kommer till Stockholm. Någonstans ska det här jävla spöket bo, och det har bott ute på Kaknäs ett bra tag och nu verkar det då kanske ha flyttat över till Karlberg.
Råsunda spöket var mycket härligare. Den hängde alltid på varje derby. Så då var man påmind om det där spöket hela tiden. Alltså. Nej, det är ju klart att Djurgården är stora favoriter, men vi ska komma ihåg att Hammarby var ännu större favoriter mot AIK hemma när AIK stod någonstans mellan 7 och 9 gånger pengarna. Mm. När AIK vann faktiskt med 2-1 där borta. Så att de har ju den bilden i sitt huvud såklart. Medan Djurgården har ju, när de gjorde vad de ville med AIK egentligen på Strawberry. Mm. Så att det är klart att den där matchen är ju enorm alltså.
Det är bara att ladda för den och alla andra enorma matcher som vi har här till helgen. Morgonklubben är tillbaka nästa vecka i, ja då är det väl videoform där på tisdagen om jag inte helt missminner.
Ja, jag får åka upp på tisdag, då skulle Pontus förlusta sig med någonting. Jag ska spela Yatzy eller någonting, så då får jag åka upp dit.
Ja, det blir trevligt. Det är fint att du rycker in där, att du alltid är min reserv på hemmaplan om det är så att jag går skadad.
Inga
eller
problem med tanke på alla sms du skickar till mig om att du hade rätt igen och vad duktig du är och jag skulle vilja vara som du och sådär. Så ställer jag gärna upp.
Vi ska tvinga in Pontus i en poddstudio även nästa vecka också, men vi kan komma mer till det också, för det finns ju mer än allsvensk fotboll som är igång här snart.
Ingen rast, ingen ro. Vila får man göra i graven, Alec.
Ja, vi får prata på och ni får stå ut med det. Och vi får tacka för att ni står ut med det. Ha det gott allihop.
Det var det kul att ha med dig, Makoto. Även om du sa inte nu, du är så ödmjuk att du kommer försvinna lite nu.
Ja, eller jag vet ju inte vad planen är, så att därav så behöver man inte göra någonting. Jag var ju liksom en sommarstand in i den här klubben.
Ja, det behöver du inte förklara. Det behöver du inte förklara.
Nej, men prata kommer jag göra i alla fall. Sen får vi se vilken klubb och flöde och annat där. Så det, då kommer jag inte bli av med mig, så jag behöver inte säga farväl på så vis. Det är väl säkert samma människor man lyssnar ändå. Ja, ha det gott allihop.
Hörs. Ja, vi hörs. Tjena.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.